Ibland så kan det vara väldigt bra att stanna upp och fråga sig själv och fråga oss som församling, vad sysslar vi med egentligen? Varför i all sin dag lägger vi så mycket tid och energi på det här med tron? På att följa Jesus, på församlingen. Som pastor behöver jag fråga mig också, varför fortsätter jag att predika söndag efter söndag? Varför håller vi envist fast vid att det är värt att leva ett kristet liv och att sträva efter att följa Jesus? Vad är det som driver oss egentligen att fortsätta? Kanske du är ny och frågar dig, varför ska jag bry mig? Är det här med Gud och Jesus mer än en vacker tradition, en myt? Som kanske kan lära oss någonting om kärleken, men kanske inte så mycket mer. Varför ska man bry sig om någonting som hände för 2000 år sedan istället för att bara hänga med i allt som händer idag? Sen kanske det kan vara så att en del av oss behöver fråga sig den omvända frågan. Varför bryr jag mig så lite som jag gör? Varför betyder inte Jesus och den kristna tron mer för mig? Eller gör det egentligen någon skillnad när det verkligen kniper? Det är lite av de här frågorna som Paulus ställer i den text, en av de texter som är föreslagna för den här dagen från första Korinthierbrevets 15 kapitel. Lyssna noga till det Paulus säger. Första Korinthierbrevets 15 och från vers 12. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Och er tro är meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är nu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i det här livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Till eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och sen vi vid hans ankomst, de som tillhör honom. Hörde du, Paulus säger att det är egentligen en enda avgörande fråga som allting hänger på. Och det är den här frågan, har Jesus uppstått eller har han inte? Och det är den frågan som vi ska titta lite närmare på igen. Och då finns det alltså tre följdfrågor. För det första säger Paulus, vad blir konsekvenserna om han inte har uppstått? Hoppas du lyssnade och hörde en del av vad han sa. Men sen också, kan vi verkligen veta om han har uppstått? Och vad blir följden om han verkligen har uppstått? Vad blir konsekvensen om Jesus inte har uppstått? Att majoriteten av jordens befolkning ännu inte har förstått och kanske inte heller har hört och inte tror på den mest fantastiska story som finns i världshistorien, det är en sak. Men tyvärr är det så att även nu i vårt land så tror allt fler att livet börjar med en slump, det fortsätter som en slump eller vad jag själv gör det till och det slutar egentligen slumpartat, och där går ridån ner totalt. Det är väldigt intressant, tycker jag, att bläddra i de stora dagstidningarna till dödsannonserna. Och en sak jag tycker är intressant när man tittar på dödsannonserna, det är: hur ser det ut? Okej, JP är väl ändå, trots att den har sekulariserats mycket, en av de tidningar där det ofta är med ändå något kors, eller hur? Men även där börjar det bli mer och mer vanligt med andra symboler. Men läser du Dagens Nyheter eller Göteborgsposten, så upptäcker du och ser du någonting helt annat. Jag kom över en kandidatuppsats i etnologi från Göteborgs universitet som hade studerat vad hänt egentligen med dödsannonserna under de senaste 35-40 åren. Och då såg det ut så här. Du kanske inte ser helt det, men en del som har bra ögon kan läsa. Det som är intressant är att för 1975, så av 118 dödssymboler så var det 117 som var ett kors. Var nästan uteslutande ett kors. Vare sig man trodde på det eller inte, så hade man ändå ett kors vid sin dödsruna. 2011 av 151 dödsannonser så var det bara 29 som hade ett kors. Alltså knappt 20%. Någonting är det som har hänt. Och jag tror det är inte bara detta att man har fått fler symboler att välja på, utan vad är det man tror på? Och jag tror att det är allt fler i vårt land som egentligen inte längre har något hopp. Utan istället väljer man att nostalgiskt titta bakåt. Och då blir det någon annan symbol. Kanske en bil som var det viktigaste. Kanske en motorcykel. Kanske en båt. Eller ja, mycket, mycket annat. Så det händer någonting i vårt folk. Men jag tror att det allvarligaste är ändå att det också smyger sig in tvivel på att Jesus har uppstått faktiskt också i kyrkan. Det finns sådana som menar idag att det viktigaste är inte om Jesus faktiskt uppstod, utan det viktigaste är tron, symbolen som påsken står för. En slags varm och god känsla. Men frågan är, räcker det med en varm och god känsla när livet krisar? Lyssna till vad Paulus säger. Paulus säger, om Jesus faktiskt inte har uppstått, vad händer då? Jo, då säger han, då är all predikan meningslös. Då är vår predikan fullständigt meningslös. Då kan jag lika väl gå och sätta mig där bums. Det är ingen idé att jag står här framme och fortsätter att predika. För då finns det ingen kraft egentligen som kan förvandla vårt liv. Tror du inte, säger Paulus, så lägg av. Det är bara tomt prat. Och så fortsätter han och säger, om Jesus inte har uppstått, ja men då är också er tro fullständigt meningslös. Skulle man säga på modern svenska, ni har satsat på fel häst. Det är meningslöst att tro på Bibeln. Det är meningslöst att tro på ett liv efter detta. Det är allt är bara ett tragiskt självbedrägeri. Det är ett opium, precis som Marx sa. Det är en inbildning. Alltså det kan vara en mjuk kudde i livet, som en del psykologer lite föraktfullt säger om den kristna tron. Men så mycket mer är det inte. Och så fortsätter Paulus och säger, om Jesus inte har uppstått, då står vi där som falska vittnen. Och det är inte bara Paulus och apostlarna, utan alla hundratusentals predikanter och evangelister och missionärer har helt enkelt farit fram med världshistoriens största lögn i snart 2000 år och vilselett folk. Och så fortsätter han och säger, om Jesus inte har uppstått, ops, ja, det gick visst lite snabbt fram det, då är vi fortfarande kvar i våra synder. Då finns det inget hopp om förlåtelse någonstans. Det finns ingen kraft i världen som kan lyfta en människa från syndens och det ondas förvandelse. Vi är helt dömda att dö i våra synder om Jesus faktiskt inte uppstod. Och så slutar Paulus och säger, om inte Jesus har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda eller ömkansvärda av alla människor. Vi är ynkliga, ömkliga nollor, allihop som tog på det här. Eller skulle man säga det på ren nusvenska, vi är en samling idioter. Så är det. Paulus sätter allt på ett enda kort. Det finns liksom ingen plats för något vackert och sentimentalt här. Utan Paulus säger, har det inte hänt? Är det inte värt allt? Är det inte värt att dö för? Är det inte sant? Ja, då kan det kvitta. Då kan det kvitta. Men så kommer det här. Men nu har Kristus uppstått, säger Paulus. Nu har han uppstått, säger han i vers 20. Han har uppstått från de döda. Det fanns ingen som helst tvekan hos Paulus. Men frågan är, vad grundar han det på? Oj, oj, oj. Här finns det hur mycket som helst. Och jag skulle kunna stå här i timmar och tala om alla argument för att Jesus faktiskt har uppstått. Och jag har ju nämnt det här i flera tidigare påskpredikningar. Men det är lätt att vi glömmer. Så jag tänkte ta fram några här som faktiskt pekar på att Jesus, ja, han har uppstått. Det första är alla ögonvittnesskildringar. Vi har fyra evangelier. Och det vimlar av ögonvittnesskildringar. Och vet du, det som gör dem så trovärdiga, det är just variationen. Variationen. För ögonvittnen säger inte, de säger inte exakt samma sak. Man säger det från olika synvinklar. Om man hade velat fabricera alltihop så hade man gjort det på lite annorlunda sätt. Till exempel hade man inte sagt att det var kvinnor som kom först till graven. Kvinnorna på den tiden, tyvärr var det så på den tiden, de var de minst trovärdiga av alla vittnen. Kvinnor litade man inte på den tiden vad gäller vittnesbörd. Och det ser vi när kvinnorna kommer tillbaka till lärjungarna. Fastän det var 3-4 kvinnor och alla liksom pratade i mun på varandra. Vi har sett honom, han har uppstått. Vad sa lärjungarna? De uppfattade det som tomt prat. Typiskt män, va? Tomt prat, de trodde inte. Och det krävdes massor med möten med den uppståndne. Där männen också fick se honom innan det gick in. Ja, han har uppstått. Petrus och Johannes som sprang till graven, som lutade sig in och såg linnebindlarna som ju hade lindats av salvor och kryddor så de blev som en hård puppa. Puppan låg där tom. Och den fina lindebinden över ansiktet fint ihopvikt. Och det står om Johannes, han gick in, han såg och han trodde. Emmaus vandrarna på vägen till Emmaus. Där Jesus bröt brödet och de kände igen honom och bara skyndade tillbaka. Dubbelt så fort som de hade gått dit. Och så i rummet dit de kom när lärjungarna var församlade, så helt plötsligt så står Jesus där rakt genom stängda dörrar. Och så är det mängder med ögonvittnesskildringar. Och Paulus säger här i 1 Kor 15 att han visade sig till slut för mer än 500 på en gång. Och så tillägger Paulus, de flesta av dem är ännu vid livet. Så det går jättebra att fråga dem. De fanns där. De kunde korsförhöra som man hade ifrågasatt det här. Så de här ögonvittnesskildringarna, de är för mig ett starkt argument. Men kanske det allra starkaste är den tomma graven. Det gick inte att bortförklara varför var graven tom på tredje dagen. Trots att den hade vaktats av en romersk vaktstyrka. Trots att stenen som hade rullats för säkert vägde flera ton. Och den hade förseglats med ett romerskt sigill. Och det var dödsstraff att bryta ett sådant sigill. Och det enda argument som återstod för de religiösa ledarna som hade ordnat med korsfäste som bevakning vid graven, det var den här löjliga storyn om att lärjungarna hade rövat bort kroppen medan soldaterna sov. De insåg nog själva hur pinsamt löjlig den här storyn var, men vad skulle de säga? Och alla som hade sunt förnuft förstod ju, hur kunde ett gäng skrämda lärjungar som stack iväg med svansen mellan benen när Jesus korsfästes, hur skulle de kunna komma i närheten av att övervinna en välbeväpnad elittrupp av romerska soldater? Och hur skulle de kunna rulla undan stenen? Den tomma graven är fram till idag det tydligaste beviset. Han är inte där. Han är inte där, utan han är här. Han är inte där, utan han är här. Och sen har vi lärjungarnas totala förvandling. Från att ha varit rädda och fullständigt desillusionerade till att bli frimodiga vittnen, villiga att ge sina liv. Det här är också ett oerhört starkt argument. Luften hade gått ur lärjungarna totalt när Jesus stod. Ridån var neddragen. Allt hopp om ett messiasrike som skulle sluta i triumf var fullständigt som bortblåst. Skrämda gömmer de sig bakom stängda dörrar, rädda att nästa gång blir det min tur. Och att då se den totala psykologiska förändringen efter uppståndelsen, hur de frimodigt ställer sig upp inför tusentals åhörare och vittnar om uppståndelsen, hur alla utom en av apostlarna faktiskt fått ge sitt liv som priset för sin övertygelse och tro. Det finns ingen annan förklaring rent psykologiskt än att Jesus faktiskt hade uppstått. Det finns ingen annan möjlig förklaring. Och så har vi det här med Paulus egen radikala omvändelse. En hänsynslös förföljare av de kristna. En som i judendomens namn ville utplåna den här nya läran totalt. Som for fram i fullständigt raseri. Som fick fullmakt att gripa varje Jesus efterföljare som han träffade på. Och till slut så möter han Jesus själv på vägen till Damaskus i ett bländande ljussken. Och plötsligt så faller alla de här olika bitarna på plats. Och Paulus, han blir det främsta vittnet bland alla apostlarna som pekar på Jesus. Och vet du vad han säger? De första verserna i det här kapitlet. Jag meddelar därför är det allra viktigaste. De orden jag många gånger studsat för. Det allra viktigaste. Vad är det allra viktigaste? Om vi skulle sammanfatta det allra viktigaste som du och jag tror på. Vad är det? Jo, säger Paulus. Det är att Jesus dog för våra synder. Det är att Jesus blev begraven. Men allra viktigaste är att han uppstod på tredje dagen. Det är det allra viktigaste. Det är det som allting bygger på. Skulle någon del av det inte vara sant, då raseras alltihop. Och det var därför som Paulus satsade hela sitt liv på att vittna om uppståndelsen. Och visst skulle du och jag kunna fortsätta och prata om miljoner som har mött Jesus sedan dess. Och rada upp argument. Om du tror på Jesus och har valt att följa honom. Ja, men du gör det på mycket, mycket goda grunder. Vi behöver inte skämmas. Ingen av oss behöver skämmas om vi tror på det här. Många av oss idag och miljoner här på jorden har mött Jesus och blivit förvandlade. Och jag vill bara dela ett sånt vittnesbörd. Som jag läste från en före detta muslimsk man i Pakistan som hade sökt sanningen. Och vad han kom fram till. Så här skriver han. Jag citerar. Från ett brev som han skriver till en pastor i USA. Hälsningar från Pakistan. Jag är 26 år och utexaminerad från en av de främsta medicinska högskolorna i mitt land. För 1,5 år sedan På grund av några mirakulösa omständigheter i mitt liv började jag söka sanningen av hela mitt hjärta och sinne. I mitt sökande läste jag gamla och nya testamentet. Jag läste om Bibelns bakgrund, en massa kristna webbsidor, en massa antikristna webbsidor. Vad muslimer tänker om kristendomen, vad judiska talmudlärda säger om kristendomen, vad kristna säger om islam, brevväxling med olika kristna via e-mail, vad olika kristna samfund säger. Jag läste om reformationen, jag läste om vad ateister tror om Gud, vad döda havsrullarna säger. Jag läste manuskript från Koranen och Bibeln, islams historia och mycket mer. Där har du en ärlig sökare. Eller hur? Och vad kom han fram till? Jo, så här skriver han. Efter hela detta intensiva sökande efter sanningen ropade hela min ande efter Jesus med de här orden. Min Herre och min Gud. Precis som Thomas. Han är verkligen vägen, sanningen och livet. Nu läser jag Bibeln varje dag. Jag har 5 olika översättningar av Bibeln. Bibeln är min mat. Ju mer jag läser i Bibeln, ju mer mediterar jag också över Guds ord. Jag vill vandra med Gud till slutet, för jag litar på hans löfte att han är med mig ända till tidens slut. Slut på citat från en 26-årig läkare i Pakistan. Till slut, vad blir följden för dig och mig om Jesus verkligen har uppstått? Och det här kanske är den allra viktigaste frågan som jag vill lämna till dig. Hur påverkar det ditt och mitt liv om Jesus verkligen har uppstått? Om Jesus är både vägen och sanningen och livet? Kan vi stämma in i den här pakistanske broderns vittnesbörd i ett helhjärtat och hängivet? Min Herre, min Gud. Om du kanske ännu inte valt medvetet och tydligt att följa Jesus, kanske du vill ta första steget här idag och börja att följa honom. Och du som har följt honom länge, är Bibeln din och min dagliga mat? Är den viktigare än något annat här på jorden? Vill du också, precis som den här pakistanske brodern, säga jag vill vandra med Jesus till slutet av mitt liv? Vill du också vara med och vittna om det största som har hänt i hela världshistorien? Tar du och jag konsekvenserna lika radikalt som Paulus gjorde när han skrev: för mig är livet Kristus och döden är vinst? Eller kan du stämma in i orden från Romarbrevets 8? Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Kan du säga att trots svårigheter, trots sjukdom, trots lidande och motstånd, i allt detta vinner jag en härlig seger genom honom som har älskat oss? Är tron på Jesus mer än bara läpparnas bekännelse? Är det mer än en tradition som du och jag har växt upp i? Är du beredd att satsa allt, oavsett kostnaden, på det du tror på? Är Jesus värd mer än någonting annat i livet? Ja, svaret på de här frågorna, det kan bara du ge. Det kan bara du ge. Och så här i slutet på vår gudstjänst, Jesus ska komma upp här och sjunga några sånger för oss. Och du har möjlighet att ge ditt gensvar. Du kan komma fram och tända ett ljus. Du kan också skriva ner en bön kanske på någon lapp och lägga i bönekorgen. Vill du inte komma fram hit så kan du ta en lapp. Det finns där nere och det finns en del i bänkarna också. Skriva din bön. Du får skriva under med ditt namn, du behöver inte göra det. Men kanske att du vill ta det här, den här möjligheten till en överlåt och säga: jag vill följa dig. Jesus, du har dött och uppstått för mig. Jag vill ge mitt liv för dig. Du är mer värd än någonting annat i livet. Ska vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för att du har inte bara dött på ett kors för våra synder och för att ta all vår skuld och skam och alla våra felsteg och alla våra brister på dig. Men tack för att döden kunde inte behålla dig. Tack för att graven är tom. Tack för att du inte är där. Någonstans långt borta i Palestina. I en grav eller ett gravmonument. Tack för att du är här. Tack att vi inte behöver vallfärda bort någon annanstans för att träffa, se kvarlevorna av dig. Utan vi får vara här och böja knä. Och precis där vi är säga, precis som Thomas, min Herre, min Gud. Tack för att du lever. Och tack för att du har besegrat all ondska i världen. Och med dig så kan vi också besegra det onda. Och med dig så kan vi, Herre, till slut få ha ett hopp som sträcker sig ända bortom döden. Tack, tack Jesus. Amen. Varsågoda Jesus. Och medan de sjunger här så kan du få komma fram och tända ett ljus. Säga, nu vill jag överlåta mig på nytt igen åt honom som har uppstått. Och vill du efter ta ett samtal med mig så är jag tillgänglig till det. Vill du komma fram och ha förbön så sitter jag här en stund också. Du kan få förbön också.